När man vet att livet håller på att ta slut och åren kanske krympt till veckor eller dagar eller till och med timmar, vad säger man då? Många samlar sina nära och sina kära för att ta avsked, se varandra i ögonen, kanske skicka med ett sista ord till barn eller till en livskamrat eller någon vän. När Jesus gör det här, när han trängs från alla sidor och hoten från makthavarna blir allt tydligare, tillvaron liksom krymper och det är superskarpt läge, då talar han först med sina lärjungar. Sen ber han för dem och för alla oss som är lärjungar i alla tider. Det här kallas för Jesu avskedstal. Och det vi skulle vilja göra några veckor framåt nu, det är att liksom lägga örat till och tjuvlyssna. Vad säger Jesus när tiden krymper och han bara har timmar kvar tillsammans med sina lärjungar? Det här återfinns, det här talet, i Johannes evangeliets 14, 15 och 16 kapitel. Och sen i kapitel 17 ber han för oss. Och de här fyra kapitlen ska vi stanna inför under fastan i år, alltså fram till påsk. Nu ska Camilla få läsa texten för idag från Johannes 14.
Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa: Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det.
Herre, öppna vårt hjärta för ditt ord och öppna ditt ord för våra hjärtan. Amen. Det finns rum. Jesus förbereder framtiden och du behöver inte vara rädd. Hörde du vad Camilla läste här? Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro och på mig. I min faders hus finns många rum. Känn ingen oro. Jesus talar om sin faders hus, vilket han faktiskt bara gjort en gång tidigare, nämligen när han rensar templet på penningväxlare och försäljare. Han är galen på att de har liksom solkat ner bönehuset och gjort det till någon slags marknadsplats. Gör inte min faders hus till en saluhall, ropar han. Faderns hus, det är templet. Och templet, det är platsen där himmel och jord möts. Gud och människa talar med varann i templet. Och så antyder Jesus nu att det kommer ett nytt tempel, en ny stad, en ny värld, där liksom, som teologen N.T. Wright säger, där himmel och jord gifter sig, där allt det som himlen står för kommer att prägla och genomsyra jorden och kosmos och hela världen. De ska förenas. De ska liksom gifta sig med varann. Och där finns det plats, säger han, för alla som vill vara med. Det finns en ännu okänd framtid. Och Jesus har i allra högsta grad med den framtiden att göra. Han håller på att ställa i ordning framtiden. Han håller på att ställa i ordning framtiden. Thomas, lärjungen, vår vän som ibland ställer frågor i vårt ställe. Han undrar, men hur ska vi kunna känna den där vägen? Vi vet ju inte vart du går. Och jag tänker, det är ju en himmelens tur att den där frågan ställs. Annars kanske vi inte hade fått svaret, eller hur? Jag är vägen, säger Jesus. Kort sagt, om du ska hitta till min faders hus måste du följa mig och hålla dig in till mig. Följ mig så kommer du rätt. Att Jesus är vägen till fadern, det innebär att Guds tydligaste ansikte har med upprättelse, med helande, med bröd till de hungrande, med tvättade fötter och ett utgivande liv att göra. Den korsfäste Jesus från Nazaret är vägen, sanningen och livet. Vill du leva? I så fall är det textens budskap idag. Vandra i Jesu fotspår. Vill du vara sann? Ta Jesu undervisning och hans exempel på största och på djupaste allvar. Det handlar om att älska sina motståndare, att be för dem som förföljer, att vara bärare av fred och av försoning. Och så säger han liksom skärper det här. Det är som att han går ett steg till. Han säger, den som har sett mig har sett fadern. Vi ser honom inte med våra fysiska ögon, men vi möter honom i de här texterna. Vi möter Jesus i gudstjänsten. Vi möter Jesus när vi tjänar våra medmänniskor. Och vi möter Jesus i bröd och vin. Och i närheten av sonen finns också smaken av fadern. Om du sitter här i kyrkan eller följer oss på annat sätt hemma vid skärmen eller så, och undrar hur man ska få fatt på Gud. Vem är han? Alla säger olika. Det finns alla tänkbara olika bilder av vem Gud är. Är han sträng? Är han glad? Är han bister? Är han besviken? Är han distanserad? Vad är han egentligen? Vem är han egentligen? I närheten av Jesus finns smaken av fadern. Du som söker, längtar efter ett fäste i livet, kom till Jesus. Det är liksom där det händer. Gud har nämligen aldrig varit så synlig som i Jesus. I vers 10 stod det, jag är i fadern och fadern är i mig. Det innebär att den sökande människa som önskar få syn på Gud måste leta i Jesus. Den sökande människa som vill få syn på Gud måste leta i Jesus. Vägen till fadern går genom Jesus. Alltså, det är där du får syn på Gud. Det innebär också Vi kan ju lätt göra det där till en individuell fråga. Okej, om jag ska finna Gud, då måste jag gå genom Jesus. Det är sant. Det är sant. Jag kan inte nog stryka under det. Men det innebär också att all Guds tro behöver påminna om Jesus. Var med nu. En teologi, en världsbild, ett idépaket som inte påminner om Jesus är inte kristet. Vad det än kallas. När människor kommer dragandes med liksom alla de här identitetsmarkörerna. Du kan höra det från alla möjliga olika håll. Från kändisvärlden, från politiker, från alla möjliga offentliga figurer. När man plötsligt slänger in Gud eller viftar med en bibel. Så betyder inte det att det är kristet. Det måste påminna om Jesus. För att den som har sett mig har sett Fadern, då blir orden liksom underordnade. Den kristna kyrkan, jag är ju själv en del av den och många här inne är det, har betett sig lite hur som helst och verkligen inte alltid påmint om Jesus. Ibland har vi påmint om Jesu absoluta motsats. Så är det. Det finns en kristen författare som heter Philip Yancey. Han har skrivit många mycket, mycket läsvärda böcker och så har han varit kristen journalist på en tidning för. Och så berättar han i en av sina böcker hur han brukar hamna på flygplan ibland och så sitter han jämte någon och så kommer alltid frågan, aha, vad jobbar du med då? Och så svarar Philip Yancey och berättar att han är skribent på en kristen tidning och så skriver han böcker om Gud och sådär. Och så kommer det en lång rant om hur fruktansvärt det är i kyrkan. Och så berättar den som sitter jämte om alla sunkiga erfarenheter han eller hon har av kyrkan. Och så brukar Philip Yancey, berättar han, lyssna på det där en stund. Och sen svarar han, det där var väl ingenting. Det är mycket, mycket värre än du tror. Ganska avväpnande, va? Att inte omedelbart träda upp till försvar. Alltså kyrkan har absolut inte alltid påmint om Jesus. Låt mig få ta ett par extremt drastiska exempel. Under Adolf Hitlers framväxande styre i 1930-talets Tyskland så tillsätts regimvänliga ledare på alla poster i samhället. Och också i den tyska kyrkan blir det viktigt att förkunnelsen, ideologin, allt låg i linje med det nationalsocialistiska partiprogrammet. Och Adolf Hitler, han utsåg en teolog och präst som hette Ludwig Müller till Reichsbischof, alltså riksbiskop, för att leda en enad tysk kyrka. Han säger så här: de tysk-kristnas kärlek har ett strängt krigiskt ansikte. Den hatar allt som är mjukt och svagt, för den vet att bara på så sätt kan allt liv förbli sunt och livskraftigt. Att allt som motsätter sig livet, det ruttna och olämpliga, rensas bort och förintas. Kan du tänka dig att någon står och predikar en sån sak i en kyrka? Tyska rikskyrkan på 1930-talet lät precis som ett möte på Adolf Hitlers kansli. Eller den här bilden. Den behöver knappt kommenteras. Ku Klux Klan-möte under skylten Jesus Saves. Jag vet inte om ni unga här har koll på vilka Ku Klux Klan är eller var. Men det är rasister som gjuter skräck i sin omgivning. Jesus säger på ett ställe så här: fåren känner min röst. Till och med Ku Klux Klan kan härma orden, men de kan inte härma rösten. Det är nämligen skillnad på det. Till och med djävulen i öknen citerar Guds ord. Men det är inte Guds röst. Hur känner man igen rösten? Det måste påminna om Jesus. Den rysk-ortodoxa kyrkan har satt sig djupt, djupt i Vladimir Putins knä. Och så välsignar de ett krig där kristna dödar kristna. Vita evangelikaler i Amerika backar upp Donald Trump i alla väder och kallar honom för Herrens smorde. Det heter, på hebreiska heter det Messias. Och på grekiska heter det Kristus. Det är häpnadsväckande och det är förfärligt. Det är som att Jesus ger oss en ganska god kompass i den här texten. Det måste påminna om honom. Och jag skulle önska att du fick med dig det idag som en god fråga att ställa till alla möjliga saker du hör, både i kyrkor och i andra sammanhang. Påminner det om Jesus? Det där föraktet som riksbiskop Müller uttrycker för allt som är svagt är otroligt svårt att hitta något stöd för i Nya testamentet. Tvärtom. Tänk om vi ställde oss den frågan oftare, både när vi tittar i våra egna liv och i andras. Påminner det här om Jesus? Jesus avslutar dagens avsnitt med att tala om, jag vet inte om du studsade på det här som Camilla läste, det borde du ha gjort. Det är meningen. När Jesus säger att de här lärjungarna ska göra större gärningar än Jesus gjorde. Har du funderat över den här texten någon gång? Vad i hela livet betyder det? Det är ju omöjligt på många sätt. Vi kan inte binda samman himmel och jord. Vi kan inte försona Gud och människa med varann. Vårt blod kan inte friköpa någon från deras synder. Och vi kan inte besegra döden. Allt det där kan bara han. Så vad betyder det då? Teologerna är ganska överens om att större betyder vidare. Jesus rör sig på ett område stort som Småland ungefär och flyttar aldrig därifrån. Men redan efter en generation finns evangeliet i Turkiet, i Grekland, i Rom, i Nordafrika, i Spanien och i Kroatien och så vidare och så vidare. Och när kyrkan gör Guds mission så fortsätter Jesu uppdrag i världen och det blir liksom större och större cirklar. Vi kan ingenting utan Jesus, men det är som att vi blir bärare av kraften i den här texten. Fadern har visat sig i sonen. Det måste världen få reda på. Nu skickar jag ut er, säger han till lärjungarna, för att göra det här större och större och större. Du vet, det rör sig så långt bort, så långt ut på jordens yttersta gräns, så att vi till och med bekänner Jesus i Linköping. Det är ju skitlångt bort om det börjar i Jerusalem. Hänger du med? De större gärningarna har med cirklarna och geografin och omfattningen att göra. Så när du går till skolan eller när du går till jobbet, när du fikar med dina vänner och hänger med din familj, när du bjuder över grannar på lite grillning en kväll, så sträcker sig Guds rike längre än det förut har gjort. Han är med dig. Be, sök honom och utbred hans rike. Den kristna kyrkan, här kallas ju Jesus för vägen. Och så småningom kallas den kristna kyrkan för vägen eller för vägens folk. Det är som att vi har börjat vandra och bli en del av vägen som är Jesus själv. Vi har blivit en del av vägens folk. Tänk om du skulle se på dig själv på det sättet när du går till din vardag imorgon, hur den än ser ut. Sträck på dig, kliv ut ur skuggan och tänk, här utbreds Guds rike. Och när du prövar ditt liv mot den här boken, mot det som händer i gudstjänsten, så är den stora frågan, påminner det om Jesus? Vi lever ju i en fullständigt galen tid där våld, tvång, lögn, hot, forcering, allt det här som liksom präglar vår tid och som alltid har präglat det som Bibeln kallar för världen. Men det liksom slår ut i full blom just nu. Jesus presenterar sig som någonting helt annat. Han är den annorlunda kungen. Han tjänar människan underifrån. Han inleder sin jordiska gärning eller sin offentliga gärning vid Jordanflodens strand, som är jordens lägsta punkt. Och sen är det som att han utgår från jordens lägsta punkt och går neråt. Den som har sett mig har sett fadern. Hurdan är han? Sån är han. Sån är han. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du är här med allt du är och med allt du har. Tack för ditt ord in i våra liv. Du är vägen, du är sanningen och du är livet. Ingen kommer till dig eller till Fadern utom genom dig. Hjälp oss att vandra den vägen. Hjälp oss att gå i dina spår. Hjälp oss att vara en gemenskap som påminner om Jesus. Ta allt större plats i våra liv, i våra relationer, i vår församling. Låt oss få sträcka oss efter allt mer av dig. Mätta vår djupaste längtan med dig själv och forma oss efter din bild. Vi vill likna dig allt mer. Tack att vi också får gå ut i vår vardag i tron och övertygelsen att du går med. Fortsätt dina dråpliga och väldiga gärningar genom oss, mitt i vår otillräcklighet. Tack att du gör det. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Amen.